Röster.
Dagens programledare är Olof Roger och Per-Åke.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till Fontänbubbel. Vi som leder den här podden idag är jag, Roger Klang, och det här är mina kollegor
Per-Åke Jonsson
och Olof Kjellén.
Det är valtider och vi här på Lunds Fontänhus har bjudit in samtliga partier som vill komma hit till valutfrågningar. Och idag har turen kommit till Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna bildades på riksnivå 1988. Sverigedemokraterna bildades på riksnivå 1988. Men det var faktiskt här i Lund som flertalet i deras nuvarande toppskikt först slog sig samman och bidrog till att forma partiets officiella politik. På riksplanet blev partiet efter valet 2022 Sveriges näst största parti. Men i Lund ligger man först på åttonde plats med 8,65% röster. Vad är partiets strategi för att kunna växa sig riktigt stort även här? Gäster idag är Emilia Sandell Eskil Andersson som sitter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Perstorps kommun. Marlene Ottesen som är sjuksköterska i grunden men även regionråd. Förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden samt ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen och i regionstyrelsens arbetsutskott. Daniel Lindenryd som är vice ordförande och kassör i SD i Lund, sitter i kommunfullmäktige, är ledamot i social- och arbetsnämnden och även ledamot i byggnadsnämnden.
Okej, vi hälsar våra gäster välkomna med en stor applåd. Daniel, kort fråga, kort svar. Du är vice ordförande och kassör i SD Lund. Vissa skulle kunna kalla det problematiskt. Hur kombinerar man två så olika uppdrag som vice ordförande och kassör? Är inte det lite regelbrott?
Nej, det är inget regelbrott. Utan det är ju som så här att vi har ju en ordförande, självklart. Sen är det som så här att eftersom jag, när jag träder in som vice ordförande så har vi utsett en vice kassör som hjälper till på den biten. Så att det är inga större problem.
Okej, vi går inte in på djupare på de här frågorna. För det här är bara korta inledande frågor. Men kort fråga, Marlene. Kort svar. Jimmy Åkesson har sagt att vi bör införa en slags modern version av gamla tiders mentalsjukhus. Du som har erfarenhet av psykiatrin och är ledamot av Region Skåne. Hur definierar du, citat, en modern version av gamla tiders mentalsjukhus?
Nu säger ju Jimmy inte mentalsjukhus längre, utan nu säger han ju moderna psykiatrihem, så att vi är tydliga med det.
Eufemism.
Ja. Nej, men jag ska personligen säga att jag reagerade lite på uttrycket när jag hörde det. Så jag är glad att vi nämner det som psykiatrihem. Och det är ju egentligen för att finna en plats för de patienter som hamnar i ett glapp. Där vi nu vill se att staten tar ett ansvar. Eftersom vi vill ha lite större statligt ansvar på sjukvården, så vill vi ha statliga boenden för de här personerna som kan hamna mellan stolarna.
Ja, och då har vi en fråga till Emilia också. Och det, nu kan den här vara lite, låta lite konstigt, för jag visste inte innan att du satt i regionen som ledamot. Är det ordinarie eller?
Ersättare,
ja okej. Okay. Men du är också, du sitter som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige i Perstorps kommun.
Ja.
Och vilka likheter ser du mellan Lund och Perstorp?
Ja, det är svårt att jämföra, för jag har inte så bra koll på Lund ju. Men jag tänker att ni är ju en väldigt stor kommun jämfört med lilla Perstorp. Men jag vet inte, jag tror det är ganska stora skillnader faktiskt. För vi är ju ganska socioekonomiskt utsatta och vi är också en väldigt liten kommun med liten befolkning.
Men vi kallas för Lunds kommun och det, så är det. Det heter inte som Malmö stad då, Malmö stad. Men vi ska återkomma efter att vi har lyssnat på en låt.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det ni hörde precis var vanligt folk med kastas i soporna. När frågan om ansvaret för miljön och klimatet kommer på tal så svarar ni i regel att Sverige har ändå minst utsläpp i världen, varpå allt ansvar faller på andra länder. Men ni har själva drivit på för att vi numera har ett av de allra lägsta bensinpriserna i Europa. I somras så rent av vallfärdade folk hit från grannländer, inte minst för att kunna tanka till ett så billigt pris som möjligt. Men frågan är, hur bidrar vi på detta sätt till låga utsläpp i andra länder?
Det stämmer, precis som ni säger, att vi har varit med och sänkt bensinpriset och dieselpriset. Men detta är ju framförallt också för att vi var tvungna till att motarbeta den höga inflationen. Och vi menar ju på att det är viktigt att hela samhället kan leva. Alla bor ju inte i städer. Så många ställen behöver ha bil. Jordbruket behöver ha sina traktorer. Transporterna behöver ha sina lastbilar. När vi sen pratar om klimatarbetet så är det ju som så här att ja, det stämmer mycket väl att vi anser att vi har gjort mycket i Sverige. Vi kommer att göra mer. En av grejerna som vi jobbar stenhårt för ju, som är ganska så allmänt känt, är ju kärnkraft. Och ser man för sig här i södra Sverige så är ju att inskaffa kärnkraft och bygga kärnkraft en del i klimatarbetet. För då slipper vi köpa kolkraft ifrån Tyskland och Polen.
Men ni har ju samtidigt alltså... Det har låtit så på vissa håll att det är förnekat att vi har inget ansvar alls, att allting hänger på Kina och Indien. Så man får lite motstridig bild av vad som är själva huvudproblemet. För ofta låter så Jimmy Åkesson prata om att han tyckte det var problem att Europa höll på att avindustrialisera sig för klimatets skull.
Jag tänker att Sverige kan bidra med ny teknik, teknisk utveckling till andra länder där en summa pengar ger mycket större effekt om vi kan lägga det till andra länder. Så jag tror Sverige kan bidra och hjälpa andra länder på det viset istället för att göra små insatser som är väldigt dyra som inte får så stor miljöpåverkan.
Men en del, ja. Har du någon?
Ja, alltså, du sa innan att det var inflationsdrivande, att bensinpriserna var höga.
Det jag menar med det syftar vi bland annat på att med tanke på de skatterna och liknande och straffbeskattningarna vi har haft på bensin och diesel och tillsammans då med världsomläget så behövde vi ju hitta arbetssätt att få ner inflationen. Och då är ju en grej som politiker kan göra på riksdagsnivå att jobba med de befintliga skatterna för att säkerställa att vi inte driver på fördyrning och liknande av transporter och liknande.
Ja, men då snackar vi inte om miljön och klimatet. Då är det en helt annan fråga. Då är det ekonomin.
Det hänger ju ihop de här eftersom ni pratar om att vi hade ökat utsläpp och liknande och haft så mycket turism för att tanka i Sverige. Så därför så kommer jag in på det svaret.
Ja, men då blir det väl snarare mer aktuellt att ta ett större ansvar om vi nu löser ett problem genom att öka ett annat.
Liksom. Ja, och det var precis det bland annat som jag nämnde då med utbyggnad av exempelvis kärnkraft och liknande. För att tyvärr är det ju som så här, vi har inga stora älvar här nere i södra Sverige som vi kan bygga ut och bygga kraftproduktion. Jag tycker inte att det är någon bra idé exempelvis att bygga kolkraftverk och liknande som skulle fördärva miljön. Utan då kan vi ju istället arbeta miljösmart genom att bygga en klimatneutrala energiläggningar där vi på så sätt minskar utsläppen, i det här fallet då i Tyskland och Polen, där vi hämtar mycket stabilitet till vårt elnät ifrån.
Det är svårt att göra kärnkraft ekonomiskt lönsam, och där måste alltid staten komma in. Liksom.
Jo, precis. Det tar ju tid. Det tar ju typ 10 år innan det får någon effekt. Och vad ska hända? Ska vi sitta i efter och synda floden fram till dess, eller?
Nej, fram till dess så är vi ju tyvärr i händerna på den europeiska marknaden, i det här fallet då från Tyskland och Polen, där vi har ledningar till. Och givetvis är det precis som ni säger här nu, det tar lång tid att få bygga de här, och det tar tid att få det återhämta investeringarna, och staten kommer behöva hjälpa till med garantier och liknande för detta.
Varför har ni inte tillåtit havsbaserad vindkraft i så fall? Det hade ju kunnat gå på kanske halva tid mot att bygga ett kärnkraftverk.
Största anledningen är ju faktiskt inte bara att vi inte har tillåtit, utan det är ju också som så här att Försvarsmakten har ju varit väldigt tydliga också med var och de här olika placeringarna och sånt inte får byggas. Och sen är det ju som så här också, vindkraften är jättebra, det kan vi absolut nog allihopa vara överens om. Problemet är ju bara det att det blåser ju faktiskt inte hela tiden, och vi behöver ha en stabil kraftproduktion. Sen kan man säga, ja, men man kan ha massa solceller och liknande också, batterilagningar och allt möjliga grejer, men vi behöver, sanningen är den att vi behöver ha en tung generator som genererar en stabil frekvens.
Ni har också drivit, alltså när det varit folkligt motstånd mot vindkraft, så har ni ofta argumenterat och bildat opinion mot att sätta upp vindkraftverk, så ni har på något sätt...
Generellt sett så är det ju som så här att kommunerna har ju vetorätten mot att var man får bygga vindkraftverk och liknande. Så
varje, men har inte ni drivit på som parti? Liksom för?
Alltså som parti, jag är ju som sagt kommunalpolitiker, så jag kan inte alla riksdagsfrågor och alla riksdagsuttalanden. Men generellt sett är det som så här, vi behöver ha en stabil kraftproduktion som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Och det kan vi inte ha med vindkraft.
Men jag tänker så här, att när jag var ung, det var här på 80-talet, va? Då var det flera elavbrott som var längre tider då, som på en halvtimme, en timme, 3 timmar. Det var mycket mer vanligt än vad det är idag. Och då hade vi ju Barsebäck igång. Så det där är inte riktigt, stämmer inte riktigt med den bilden ni målar upp. Liksom. Så det vad jag kommer ihåg alltså, från min egen liv. Det är ju lite subjektivt. Det är det ju.
Där har man ju också liksom förbättrat elnätet. Det är ju mycket en elnätsfråga att ledningarna fungerar som de ska och så. Så att det är ju, det beror ju nog till stor del på att vi har förbättrat elnäten. Att vi inte har så mycket strömavbrott. Vi har kanske bättre.
Men då har jag en fråga. Var går gränsen enligt er för det egna, etiska ansvaret när det gäller i förhållande till andra länders ansvar samt ansvaret för framtida generationer?
Du får ursäkta, jag förstår faktiskt inte riktigt frågan.
Nej, men alltså när känner ni att, när man alltså var... Nu har vi ett etiskt ansvar, för ni säger ofta att det är liksom Kina och Indien och de länderna, det är de som ligger bakom allt. Europa håller på att avindustrialisera sig. Men hur blir det liksom, hur gör man med, när man skjuter, med en sån håll, om man skjuter det ifrån sig? Vad händer med både oss i Sverige, alltså om vi kanske drabbas av det, de här bränderna, att de kanske kommer till oss när vi har klimatet där närmare, och när andra länder, när de flyr hit från andra länder, som kanske Sverige kommer ändå vara relativt väl beboeligt jämfört med många andra länder, och framförallt då framtida generationer, hur de...
Nej, men om vi får dela upp den här lite i flera delar. Till att börja med, det vi pratar om när man säger Indien och Kina med avindustrialiseringen av Europa, så är det ju som så här att ju mer och hårdare miljökrav exempelvis och regleringar vi har i Europa, desto lättare blir det för företagen att nej, men vi kan göra de här produkterna, vi kan tillverka detta i andra länder som har mindre restriktioner. För det är ju tyvärr som så här att vi behöver de här grejerna generellt sett ändå. Och det är där vi menar att många gånger så kan det vara som så att Europa har gått lite för fort fram för att och riskera att förlora arbetstillfällen.
För Kina är ju ganska framstående på en del sådana här projekt som de håller på med. Inte för att försvara deras diktatur, men liksom, de har ju sin marknad också där de vill tillgodose europeiska önskemål. Liksom.
Alltså elbilar och vindkraft och sådana saker.
Ja, precis.
Jag kan inte annat än hålla med om att de har långt framme inom många tekniska områden idag. Och det är ju faktiskt, men man måste ju komma ihåg det också, att det hela, om man kollar nu, vi ser bilar, just elbilar som exempel, så är ju hela den satsningen från Kina väldigt starkt subventionerad från deras regering. Och vi har ju inte en sånt system på samma sätt i Europa. Tar man då de stora biltillverkarna här i Europa, de har ju mycket mer regler och liknande att följa än vad som är gällande för exempelvis då i Kina.
Jag kan väl hoppa lite igen för att när jag pratar om detaljer och länder, men hur ska vi uppnå Parisavtalet med den politik ni bedriver?
Ja, ni har väl egentligen ni ville väl för att man skulle kliva upp på Parisavtalet?
Nu är det frågor som är lite grann över mitt huvud som regionpolitiker, men såklart att vi har, även om vi liksom kanske inte ser liksom Sveriges del i den andelen utsläpp, så är det klart att vi har ett miljöarbete ändå på andra nivåer. Tittar man regionalt så har vi ju bland annat, menar vi står fullt bakom den återbrukssatsning som regionen gör till exempel. Det är ju en väldigt stor grej att jobba liksom med återbruk. Vi jobbar med smartare förpackningar, med bättre plaster i sjukvården och så vidare och så vidare. Så det är klart att vi har ett klimatarbete, men kanske inte på den nivån som andra partier vill säga det.
Det är regionen som arbetar med det då, det är inte Sverigedemokraterna som parti som arbetar med de här frågorna, eller?
Alltså vi står ju bakom alla de här satsningarna.
Allihopa?
Ja, men alltså de här med återbruk och smartare material och dylikt, ja, det gör vi.
Ska arbetskraftsinvandring bli ett lönegolv för Sverige?
Lönekravet
alltså? Lönekravet för arbetskraftsinvandring.
Det är ju ingenting som, återigen, detta är ju en fråga som inte ska vara en politisk fråga i den formen, för att det är ju som så här, vi har de fackliga organisationerna och kollektivavtalsorganisationerna som är med och förhandlar med arbetsgivarorganisationen vilka som är lönesättningar och lönehöjningar det ska vara. Där vill inte vi som politiker lägga oss i allt för mycket. Återigen så är vi kommunpolitiker och regionpolitiker. Så exakt vad man diskuterar om den frågan på riksdagsnivå, det vågar inte vi 100% svara på.
Så ni tänker inte ändra på den svenska modellen då, eller?
För lönesättning alltså?
Det har ju Jimmy varit väldigt tydlig med, att han inte avser att ändra på den svenska modellen. Och det kan man väl säga, det är ju en modell som har gynnat Sverige historiskt sett och kommer fortsätta gynna oss och göra oss starkare framåt. Det är vi helt övertygade om.
Okej, vi sätter på en låt så återkommer vi sen. Hej, hej, sommartiden! Vi lyssnar på Fontänbubbel och det här var den gamla klassikern Sommartider med Gyllene Tider. För egen del var det typ 30 år sedan jag hörde den här låten första gången, så det blir 30-årsjubileum för mig. Men det var du, Daniel, som hade önskat den här låten. Vad betyder den för dig?
Nej, men den är lite precis som du var inne på här. Det är liksom lite nostalgi och liknande. Samtidigt så försökte jag, nu när vi skulle välja låt, så stod jag mellan denna eller Highway to Hell. Sen kommer vi fram till, tänkte jag så här, nej men vänta lite här nu. Vi har faktiskt haft 4 år nu med ett bra styre där vi har gjort mycket förändringar, där vi har kommit framåt. Vi börjat få ordning på reda på grejer. Så vi har haft sommartiderna bakom oss och det blir bara bättre förhoppningsvis. En stad i brand, tänker jag lite grann där på Lund, där vi har utmaningar som vi behöver ta tag i. Vi har utmaningar i form av infrastruktur, vi har satsningar som behöver göras på att öka trygghet och säkerhet, kollektivtrafik tillsammans med regionen. Så vi har många satsningar som behöver göras.
Okej, ja. Tack så mycket.
Lunds kommuns budget för 2026 omfattar verksamhetens nettokostnad 9,03 miljarder. Ni har i er budget 9,21 miljarder, mer än 200 miljoner över det 9 miljarderna ni har budgeterat för. Vad tänker ni ta med 210 extra miljoner ifrån?
Alltså där, precis som jag sa nu precis, så är det ju som så här att vi ser ju att vi har stora investeringsbehov. Bland annat så har vi en stor och lång lista på eftersatta underhåll av kultur- och fritidsverksamheter, fastigheter. Vi kommer att behöva bygga ut nya idrottshallar. Vi behöver på sikt ska bygga upp ett nytt badhus som komplement till det vi har. För vi behöver säkerställa att folk ska exempelvis kunna simma och sånt. Så att de pengarna kommer vi behöva låna, ja.
Mm. Så ni kommer inte höja skatten då?
Vi har inte för avsikt att höja skatten. Vi räknar till och med att på sikt kunna sänka skatten. Däremot så ser vi inte att vi är i ett ekonomiskt läge just nu som är försvarbart med att sänka skatten. Men det är vårt långsiktiga mål att under denna mandatperioden, om vi har inflytande, kunna arbeta för att sänka skatten.
Vilka områden riktar ni in främst på då? Vilka områden riktar ni in främst på då när det gäller besparingar?
De områdena där vi främst riktar in oss på, det är ju att vi menar på att vi ser att det finns väldigt många ska man säga, arbeten inom kommunen som där man gör dubbelarbeten. Det tar för lång tid, vilket gör att det blir för dyra kostnader. Vi menar på att vi vill trimma in organisationerna, ta bort överflödiga tjänster som idag faktiskt tyvärr finns.
Vad menar ni? Vilka då? Kan ni ge ett exempel på en överflödig tjänst?
Jag kan ge ett exempel på en överflödig tjänst. Mm. Låt säga att du har 5 stycken som vi har på vissa organisationer. Som är, vad heter de? Hjälp, varför glömde jag namnet på det? Kommunikatörer exempelvis. Mm. Där vi menar på att
konsulter och sånt menar jag.
Ja, konsulter och kommunikatörer. Behövs alla de här verkligen? Eller kan man klara sig på en lite mindre arbetsstyrka så att man kan använda de resurserna till någonting annat?
Kommunikatörer finns väl även i regionen, va?
Oh ja.
Och det, jag tycker att de gör ett jättebra arbete, måste jag säga. För att jag känner en kommunikatör och han får väldigt bra när han så att säga föreläser för sina åhörare på läkare och sådana. Han får jättebra gehör för det liksom, och de tycker att det är viktigt. Och är det då inte viktigt när läkarna säger att det är viktigt?
Jo, men absolut att kommunikatörer är viktigt. Och det finns ju olika former av kommunikatörer i regionen. Jag antar även i kommunen så har vi även kriskommunikatörer som går ut om ifall att det händer någonting. Och de är superviktiga. Men vi har väldigt, väldigt, väldigt många kommunikatörer. Och jag säger inte, det kanske är som så att alla behövs. Det kan jag inte uttala mig om idag. Men det jag tror man behöver göra är att se över om de verkligen behövs. Hade det kunnat gå att slå ihop några av de här tjänsterna? Hade man kunnat ha en annan lösning? För att ska vi kunna lösa ekonomin så måste vi titta och vända på alla stenarna. Så även kommunikatörer, administratörer, så att pengarna kan gå till kärnverksamheten.
Tror ni att en överflyttning av ansvar för sjukvården från regionen till staten skulle vara en stor skulle inte det vara en stor byråkratisk process som dessutom inte på något sätt ger ett garanterat resultat?
Det hade varit en stor och långsam process definitivt, och om en sådan skulle genomföras så tror jag att man behöver göra det stegvis. Och vi är ju inte där idag. Som det ser ut nu så har vi ju 4 områden som man ser kan överföras till staten. Och det är ju det som den utredning som har gjorts ligger fast just nu. Men som sagt, vi som parti vill ju se ännu mer förflyttningar mot staten. Men det kommer att ta tid. Det är inte någonting som löser för varken 1 eller 2 mandatperioder.
Är ni spelare då? Alltså, ni spelar högt? Det är ju många som gör det, men gör ni det?
Man ska väl alltid spela högt som politiker, tänker jag. Om man siktar mot stjärnorna så når man i alla fall månen.
Mm. Ja, det är inte säkert. Man kanske når marken så att säga, eller längre ner i klutan.
Men jag har en intressant vinkel. Det här är ett krav som ofta flyttas fram, att att saker ofta blir bättre av att staten tar över det från kommunerna. Så är det kanske, men jag undrar det. Alltså, man får ju intrycket lätt att många som kommer med de typen av förslag har på något sätt att det är underförstått att politiker på statlig nivå är överlag mer kompetenta än vad de är på kommunala nivån. Är det inte så? Är inte det liksom lite grann grund?
Nej, jag skulle nog snarare vilja säga att det här handlar om en jämlikhetsfråga. Att det inte ska spela någon roll. Ditt postnummer ska inte spela någon roll utifrån vården du får. Utan du ska få samma vård oavsett var i landet du bor. Det är ju det man är ute efter. Så jag tänker inte att det handlar så mycket om kompetens på en politiker att göra.
Ja, ska vi ta nästa låt? I left alone. My mind was blank. Du lyssnar på Fontänbubbel med, och det du hörde här var den gamla klassikern Number of the Beast med Iron Maiden, och det var du, Marlene, som hade valt den.
Ja, och den är väl lite grann, för att koppla samman till föregående låt, så är den lite sommartid för mig, för att jag är en sån tjej som går på Sweden Rock varje år, och Iron Maiden spelade nu i somras.
Så du har säkert träffat min fasta där.
Ja, det kan mycket möjlighet att man träffar mycket folk på Sweden Rock.
Apropå, det är intressant när vi ändå är inne på Sweden Rock och kultur och såna här olika saker, så har vi en fråga, så är det en fråga här som är väldigt, som jag fick reda på här om dagen, att ni, att inte ni kanske som kommunal, men ett parti i alla fall har på riksnivå, alltså det här är ju regeringsbeslut, så ni har, där ni själva har varit inne, underlag, men tidigare regeringen har bestämt sig för att lagstifta att förbud mot att tjäna pengar på den egna musiken för, citat, den med kriminell bakgrund. Jag tänker, vad, innan jag ställer, alltså, vad är bakgrunden till det, så att säga? Alltså.
Som sagt, och detta är ju inte som sagt våra specialistfrågor på regeringsfrågor, men bakgrunden till denna här handlar ju om bland annat de här gängkriminella som har gjort det, spelat in videos och liknande när de uppträder med skjutvapen och liknande, och även faktiskt i vissa fall har använt droger och liknande i sina videos. Där vi menar på det liksom att detta här är ju liksom ren brottslig verksamhet, och varför ska vi som då tillåta att man ska tjäna pengar på brottslig verksamhet i det här fallet då med musik? För att som gynnar dem för att visa liksom att ja, men vi kan tjäna pengar på att vara brottsliga och begå brott samtidigt.
Problemet är bara som jag ser att det blir, vad går gränsen för vad som är dömd? Alltså när det gäller just den här frågan, eftersom det är ganska många av våra folkkära artister idag som vi har, till exempel Cornelis Vreeswijk åkte dit för fortkörning och hot om våld på 60- och 70-talet. Pugh Rogefeldt sattes i buren 3 månader efter att ha vägrat värnplikt, och Tommy Körberg greps 1981 för innehav av kokain. Menar ni att ingen av dem i er och regeringens vision, så skulle alla de här inte ha, om de hade kommit idag, så skulle ingen av dem haft möjlighet att fortsätta sin karriär?
Alltså, nu kan ju inte jag tala om historiska lagar och regler, för att vi är så här, vi måste ju instifta lagar och regler här och nu, och det är de vi behöver följa, men så jag kan inte avgöra vad ställningstagande hade varit på de historiska. Men däremot så är det ju som så här att idag så spelar du in YouTube-videor, du säljer din musik via Spotify, och där du uppträder med bokstavtalat skjutvapen och droger och liknande. Och det är ju direkt kriminella handlingar när du använder sådana här grejer.
Jo, det förstår jag. Det skulle nog de flesta ställa upp på. Men blir det inte ganska uppenbart att det får konsekvens att ingen ska kunna ha hamnat fel på något sätt i livet? Ingen ska kunna ha något brottsregister. Att jag menar att det skulle ta död på en ganska stor del av kulturen om man skulle tillämpa en sån.
Jo, jag kan som sagt inte svara på exakta var gränsreglerna och sånt ligger, utan det kommer ju hamna mycket hos domstolarna att avgöra det, var gränsen går.
Blir det mycket jobb för dem då?
Det är ju det domstolarna bland annat är till för. Det är ju för att se var lagen ska ha sin gräns. Sen vill jag ju tillägga det liksom att det är ju som så här att har du då drogmissbruk och liknande, då ska du få den hjälpen att kunna komma ifrån drogerna. Vi kommer ju, tycker absolut.
Men man ska inte kunna använda musiken som terapi då?
Du kan ju absolut använda musiken som terapi, men du ska ju inte använda musiken som ett sätt att finansiera ditt drogmissbruk eller att köpa in nya vapen eller ammunition till dina vapen. Det tycker vi absolut inte.
Okej, jag och många med mig skulle nog säga att Sverigedemokraterna är ett ytterhögerparti. Vad svarar ni på det?
Jag svarar nog att jag hade nog ställt en motfråga varför man anser att det är ett ytterhögerparti.
Ja, då har jag en fråga här. Hur definierar ni vänsterliberal politik?
Ja, för ni kallar ofta, det har ofta varit att det vänsterliberala samhället, alltså att ni är väldigt tydliga, ni är de hårdaste kritikerna och liksom av just vänsterliberalismen. Och vad är det i så att säga, det paketet, och vad innebär det? Alltså, är det socialdemokrati, är det socialliberalism, är det vänsterpartipolitik eller grön politik, eller är det någon wishwash av allt?
Alltså om man ser till socialdemokratin i sin linda som den var förr, så...
Vad menar du med förr? Det finns mycket förr. Det finns långt tillbaka i tiden.
Ja, jo, det finns absolut. Men jag tänker på deras folkhemstradition och dylikt. Jag menar, det är ju en politik som vi anammar nu också. Jag menar, vi är ett konservativt, absolut. Vi ligger på, om man vill titta på en Galtanskala, så ligger vi definitivt till höger på den. Men vi har ju också svängrum liksom, och... Ja, har du något bättre att säga, Daniel?
Nej, men alltså jag kan väl tillägga här. Alltså kollar man generellt sett, precis lite som du var inne på, våra politiska ståndpunkter är ju väldigt mixmatch, skulle man säga, av det gamla socialdemokraternas riktning och även med moderaternas riktning, med att vi inte vill höja skatter. För vi menar ju på det att vi kan upprätthålla en god socioekonomisk politik med utan att behöva höja skatter oändlighet för minsta lilla förändring, utan det handlar om det att jobba med förutsättningarna, jobba med varje skattekrona på ett effektivt sätt så att den gör maximalt värde.
Jag skulle vilja säga att Socialdemokraterna skulle nog inte hålla med om den idén ni säger här nu, att ni tar över Socialdemokraternas gamla politik och så, men vad ska jag säga, ni vill alltså äta kakan och ha den kvar?
Vi vill äta kakan, absolut, vi vill det, men vi vill samtidigt baka nya kakor, för vi kan inte ha den kvar. Men däremot så skulle jag väl säga så här, nej, Socialdemokraterna skulle absolut inte hålla med oss, för att de är ju rädda för att vi skulle ta över deras väljare, vilket vi har gjort i stor utsträckning.
Det är också borgerliga väljare, och det är inte bara socialdemokratiska väljare, men det är ju inte från Vänsterpartiet och inte från Miljöpartiet skulle jag tippa på. Men det är både borgerliga och socialdemokratiska väljare ni har tagit ju.
En och annan vänsterpartistisk och en annan miljöpartistisk också. Det ser man någon gång ibland. Det är definitivt inte det vanliga, men det är klart att det händer. Och det tror jag också beror på att vi gillar kakor, helt enkelt. Vi gillar att ta russin och kakor ibland, och vi gillar att baka nya kakor. Och vi ser samhället för vad det är, och vi anpassar vår politik utifrån hur samhället är, samtidigt som vi står kvar liksom i vår grund.
Och vad är er grund?
Vår grund är ett tryggt samhälle egentligen, om man ska vara väldigt, väldigt konkret. Och,
det var inte det på 90-talet. Då var det inget tryggt samhälle de vill ha. Jag vet inte om det är så idag heller.
Att samhället är tryggt?
Nej, men att ni ville ha ett tryggt samhälle. För det var på 90-talet, jag kommer ihåg, jag är så gammal så att jag kommer ihåg det väldigt noga. Det var mycket, då var Sverigedemokraterna helt, de var nazister. Det var det som var grunden. Det är det som är själva grunden i Sverigedemokraterna. Det kommer man inte ifrån, hur man än ser på saken.
Där har vi ju också gjort vitboken, som det är klart att man inte ska förneka ett partis historia. Sen ska man absolut inte liksom tala undan det, men man kan ju titta på många partiers historia om man nu känner för det och tycker det är intressant. Men faktum är att vi behöver ju se verkligheten för vad den är idag 2026 och inte 1988.
Jag skulle vilja tillägga där också, om man nu kollar, ni var inne på detta här innan, med där då Jimmy Åkesson och de fyras gäng så att säga studerade här i Lund och träffades. Ja. Och mer eller mindre kan man ju säga att det var då det blev en nytt födelse av partiet. Ja. Där man la om hela partiprogrammet när de tog över sen. Så att det gamla Sverigedemokraterna som fanns då tidigare, de har man ju mer eller mindre rensat bort helt och hållet, och man fortsätter arbetet kontinuerligt inom partiet med att rensa bort de här som inte längre stödjer de värderingar och värdegrunder som vi står för idag.
Men då måste jag säga att jag har hört en väldig massa rykten, och det ska jag säga, det är rykten om att de har suttit på Raurakel här uppe och diskuterat hur man ska ta över med antidemokratiska medel samhället.
Jag har ju ingen aning vad de har suttit och diskuterat liksom på Rorak.
Nej, jag säger att det är rykten.
Ja,
det är rykten.
Utan det är absolut ingenting vi kan kommentera. Eller
men om vi tänker så här, alltså, Richard Jomshof har ju som är en av de som har format utvecklingen. Han har ju nyligen gett ut en bok vars innehåll, alltså som handlar om islam, säger han. Alltså, han tar sig rollen då som att han är teolog ungefär på något sätt, att han är expert på islam. Han har också fått sådana här frågor i samband med det, alltså att där han rent av nästan uppmanar folk att sluta vara de kan väl sluta vara muslimer. Men hur som helst, alltså denna bok som han har, den är utgiven på Jimmy Åkessons förlag samtidigt som Jimmy Åkesson skjuter ifrån sig ansvar för Jomshofs uttalande. Om det är sant att boken ger uttryck för det, hur kan den då tillåtas ge ut i ert namn? Eller på ert partiledares förlag?
Jag har ju personligen inte läst boken, ska jag vara ärlig och säga. Så jag har väldigt svårt för att uttala mig om vad det faktiskt står i boken. Det där är ju en fråga mellan Jimmy och Rickard, tänker jag, spontant.
Okej, okay, så det är inget, man har inget ansvar som parti att... det här är hans privata liksom, och det här är min, men alltså att dels att man har koll på vad någon annan säger i sin ideologi, men att man dessutom ger ut sig på sitt eget förlag liksom, det blir, då smälter det väl ändå ihop så att säga.
Alltså, det svåra här i denna frågan är ju det att, precis som du var inne på Madeleine, så har ju inte vi, någon av oss tror jag, läst den här boken, utan däremot är det ju som så här att givetvis att han har givit ut en bok, exakt vad som står i den boken har vi ingen aning om, förutom vad man har fått höra från andra håll och folk som säger, ja men detta står och detta står, jag kan inte verifiera någonting av det som står där för att jag själv, som sagt, själv inte läst den.
Vi lägger på nästa låt. Lyssna på Fontänbubbel, och det vi hörde var Hela havet stormar med Lastkaj 14 och Lucke Nyberg.
Vad menar ni med att det finns ideologisk homogenitet och bristande mångfald inom delar av universitetsvärlden?
Åsiktsmångfald,
förlåt.
Inom delar av universitetsvärlden?
Det är säkert ingen tänkt liksom till mig då som lundapolitiker, men jag kan säga att jag har inte själv läst på universitetet, så jag kan faktiskt inte uttala mig, utan jag har gått gymnasie och sen yrkeshögskola, så jag har faktiskt väldigt dålig insikt i universitetet.
Är det så med er också?
Jag har förvisso läst på högskola, men jag har faktiskt dålig insikt i den här frågan, det ska jag vara ärlig och säga. Man ska vara ärlig och säga sånt också, även som politiker.
Okej.
Okej, då vi får se. Sverigedemokraterna prioriterar i våra universitet och högskolor kvalitet före kvantitet, så som är viktigt för Sverige, framför det ni påstår vara ideologiskt drivna sidoprojekt. Med tanke på att ert förslag kommer att medföra att forskning snävas in och innebär att till exempel naturvetenskaplig forskning ska inriktas på att verifiera annan forskning för att ha största sannolikheten och få ett förväntat resultat.
Svårt att förstå det där lite grann. Jag tyckte det själv när jag hörde det. Är det svårt att förstå?
Ja, lite grann skulle jag nog säga, men jag tror, jag förstår vad ni menar.
Ja, alltså att saker ska behöva förklaras utifrån naturvetenskaplig forskning, alltså för att godtas som forskning.
Alltså det är det här med kvalitet. Om man bara satsar på kvalitet och inte har någon kvantitet alls, så då kommer det att man verifierar den forskning som redan finns.
Okej, jag tar den här. Som sagt, jag är inte någon universitet, men jag förstår frågeställningen i det här fallet. Mm. Och i det här fallet som skulle utgå jag ifrån att vi har menat det att den forskningen som bedrivs måste ha en grund att stå på. Att i form av att det kan, behöver liksom verifieras att detta kan vara någonting som är... eller ha en grundläggande bakgrundskontroll på sig, så att man inte bara bedriver forskning som är tagen ur luften för att man tycker att någonting är intressant, utan att man siktar på att få ut någonting av resultatet.
Ja, då kommer man frågan, hur ska det här finansieras? Vill ni ha en möjlighet att reglera vilka som får pengar, eller ska det vara ansökningar som avgör vilka som får medel tilldelade?
Förlåt mig, om du ville fortsätta.
Nej.
Nej, men redan idag är det ju får du ansöka om bidrag och pengar till din forskning. Så är det ju i många fall redan idag. Region Skåne delar ju ut, nu kan jag inte siffran i huvudet, men det är ju mycket pengar vi delar ut till forskning, främst inom sjukvård. Men sen har vi ju även forskning inom andra områden. Men sjukvården,
du menar regionen delar ut pengar?
Exakt, till forskning.
Men det står enligt i ett, jag såg en skrivning som ni hade i Sydsvenskan här tidigare våras, där ni ville att staten skulle betala forskningen och kunna dela ut pengar istället för att det skulle vara ansökningar. Mm. Och skulle i så fall typ familjen Wallenbergs stora stiftelse för forskning inte få betala svensk forskning i så fall?
Där ska jag nog säga, det är ingenting jag liksom kan uttala mig om så, men såklart är det ju viktigt också att forskningen är fri och så, men att den bygger på någon form av grund. Men som med allting så måste man ju ha en hypotes för att kunna forska, och den kan man ju ibland lite grann kanske ta ur luften. Vem kunde komma på att penicillin skulle komma från att man låter det liksom lite mögel stå? Alltså så, men där finns ju ändå en grund i det.
Alltså jag tänker så här att Wallenberg är ju väldigt viktiga för svenska finansen, storfinansen. Mm. För att de driver inte företag, men de är stiftelse. Och den stiftelsen ger mycket pengar till forskning inom Sverige, liksom olika forskning. Och frågan var ju den, om ska de inte få lov att ge pengar till den forskning de vill ge pengar till, eller ska de liksom styras in på ett visst område? Mm.
Alltså, absolut, så borde väl återigen som sagt att det är inte något specialistområde, men rent spontant kan jag väl tycka att det är väl självklart liksom, att om det är privata pengar som kommer från en privat aktör, eller i det här fallet då en privat stiftelse, att de ska kunna säga att även det här forskningsprojektet vill vi stötta, vi gillar den här, vill vi se vad detta kan ge. Jag tror inte vi har något direkt emot detta, men som sagt, jag har inte läst den här artikeln, jag känner inte till allt om allt.
Okej, men då vet vi det. Ni vill alltså inte förhindra att Wallenbergarna ska få finansiera via sin stiftelse forskning som de anser lönsamt för Sverige, eller som bidrar till Sverige.
Jag kan inte säga att vi varken ja eller nej på det, men jag har väldigt svårt att tänka mig att vi skulle vara emot detta. Vi är ju ett parti som verkligen vill att det ska bli bättre i Sverige. Vi vill värna teknologiutvecklingen. Se bara här i Lund, som sagt, vi har hur många techbolag som helst som bara växer.
Ja, okej. Okay. Då ska vi se.
Okay, jag har en fråga till här. Varför säger ni ingenting i ett partiprogram om de delar som behandlar satsning på vård och omsorg? Och ni säger ingenting om psykisk ohälsa. Ni nämner ändå sjukvården och äldrevården, men inte psykiatrin. Är inte människor med psykisk ohälsa en del av er Sverige?
Pratar du om vård här i Lund nu, menar du, eller?
Regionen, va?
Regionen. Nu har det gjorts två utskick från regionen. Vi har en stor folder och vi har en liten folder, och det är väldigt mycket text som ska få plats på väldigt liten plats. Däremot i min väska så har jag det riktiga underlaget, och där är, jag tror det är 4 sidor om psykiatri, så att det finns. Det är bara det att det...
Det var inte riktigt innan, nu är det riktigt.
Det har alltid varit riktigt. Vi har alltid tyckt,
du sa ju nyss att det var inte riktigt.
Ja, nej.
Du sa det riktigt nu i alla fall.
Ja, nej, men det är klart. Alltså, psykiatrin har alltid varit jätteviktig för oss. Och det är en viktig fråga. Det är därför jag tvingade med mig Emilia här också. Som tvingade och tvingade. Du kom faktiskt väldigt frivilligt med. Så jag ska inte säga att jag tvingade. Men som sitter i psykiatrinämnden. Det är en viktig fråga för oss. Som sagt, vi har psykiatriambulanserna. Tycker jag egentligen inte om att stå och ta cred för saker och ting, men det är ju trots allt en tvärdemokratisk motion som har sett till att vi har psykiatriska akutbilar i Skåne, så att den är viktig.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var One med Metallica. Och det var du, Emilia, som hade valt den. Långt före din tid, från du föddes.
Ja, ja men precis. Låten är ju äldre än vad jag är, men det är en låt som min pappa spelar väldigt mycket. Och när jag blev lite äldre skulle jag ju lära mig spela instrument. Och då var det ju stor val mellan både elbas och trummor. Och detta var ju, det var ju inspiration från den här låten då som jag växte upp med.
Oj, då ser man. Allra första låten du lärde dig spela, eller?
Ja, jo, men det var det faktiskt. Men på elbas.
Okej.
Okej, då tar jag en fråga. Sverigedemokraterna tar nu ytterligare ett steg och går till val på att införa ett förbud. Inte enbart mot niqab och burka, utan också mot att bära slöja och hijab i Sverige. Men varför riktar ni inte in era åtgärder mot misogyna stackare som vill förhäva sig på kvinnors bekostnad oavsett etnisk och religiös tillhörighet?
Ja, men när det kommer till niqab och burka så handlar det om att det är en säkerhetsrisk. Till exempel, vi har ju inte, ja, men om någon begår ett rån eller någonting händer på gatan och en kamera ser det, så är det väldigt svårt att identifiera personen. Men sen när det kommer till själva slöja då, alltså hijab, så handlar det mycket om att man vill komma åt en grupp som är förtryckta, som tvingas, de kvinnor som tvingas ha den.
Alltså jag tänker så här att man kan ju ha hoodie, man kan ha såna här face masks och sådana saker när man begår brott. Alltså att man har niqab, det tror jag inte förekommer i sådana här sammanhang.
Ja, det hur mycket det förekommer i brottsligheten kan jag faktiskt inte svara på. Jag har inte sett någon statistik. Men jag vill tillägga en grej här i den här debatten angående just det här med niqab och det här. Det är ju som så här, kollar man vad den faktiska symbolen för detta är, så är det ju att man från islam och Koranen menar med detta att kvinnorna ska dölja sin skönhet för att män, alla vi män är svaga, vi är bara sexuella monster som jagar och förgriper oss på kvinnorna om de inte döljer sin skönhet.
Ja, jag ska komma till det också att och det ligger ju mycket i det. Tyvärr är det ju ofta så, är ofta så att det finns en baksida när man pratar om individuella val, att det ofta ligger förväntningar och förtryck, förväntningar att kvinnor på något sätt förväntas ha att de har det för att det är liksom så för att det är på något sätt en förväntad kultur i hemlandet. Samtidigt är det ändå är det inte helt enkelt, eftersom mycket av sådana här kulturella, alltså det finns ju ganska många kulturella uttryck som är liksom problematiska på något sätt, att det finns en struktur bakom det. Men ändå så går folk, alltså det är en del av subkultur, man identifierar sig, de som är till exempel, många som har många kvinnor liksom kanske också som liksom som kanske inte har något val så mycket jämfört med männen, men de känner ändå att det är en trygghet för att de inte riktigt identifierar sig med att med den egna kulturen, man står liksom lite, man vill ha sin särart kvar. Men alltså när man inför förbud och så här, då blir det ju, tror ni inte att det blir en väldigt motreaktion då, att folk, att man försöker tysta den egna, att man är rent liksom, att när man tycker att det regler som blir så uppfattas som så godtyckliga. Varför ska inte jag kunna få dölja mitt hår och ha en slöja? Men tror inte att man själv skulle bli sugen kanske på att klä sig så i ren protest liksom.
Protestslöja.
Jag kan väl säga för egen del så känner jag väl inget direkt behov av att få sätta på mig varken niqab eller slöja. Men däremot så är jag väldigt noga med att jag står upp för jämställdhet. Jag står upp för att lika värde, och när man har med inom religionen islam och ifrån Koranen som säger liksom att det inte ska vara jämställt och det ska inte vara lika värde bland män och kvinnor, då kan inte jag stå bakom den.
Men blir det inte godtyckligt alltså när det är såna lagar som de flesta kanske, många kanske tycker att, alltså även om det finns problem också med niqab, att många kanske hamnar i husarrest idag istället för att de inte vågar gå ut om det ändå är förbjudet, så tror jag inte att det är det mos. Men alltså just när det gäller slöja, tror ni inte att många kanske tycker att det här är en så fånig regel som man klär sig i slöja oavsett, och liksom att det är det jag menar, att inte risk att det är tystare en del av subkulturen och allt med liksom så, och samtalet och demokratin överlag med sådana här direkta förbud som ska rikta sig mot en viss folkgrupp eller en viss person med en viss övertygelse eller liksom.
Absolut att ett totalförbud för slöja kan absolut ge motreaktioner precis som alla andra möjliga reformer och lagändringar man gör. Men jag tror absolut att det är det mest effektiva vi kan hitta för att komma åt just de som blir påtvingade.
Men det är ju så att många svenska män är också misogyna, stackare. Det är inte bara muslimska män. Det finns ju en ganska jämn fördelning av män inom alla grupper som har en sån här åsiktsmonopol på olika saker som de tycker att kvinnor ska göra och vara på ett visst sätt liksom.
Ja, absolut. Och där kommer vi tillbaka till jämställdhetsfrågan. Att vi står ju såklart för att det ska vara så jämställt som det går. Och att kvinnor ska få klä sig och se ut som de vill och män detsamma. Så att det är ju såklart att det finns jättemånga problem. Men detta är ju ett sätt att lösa ett problem.
Ja, det är möjligt. Men det är bara ett litet problem, det här med kläderna i Sverige. Det är inte ett stort problem, tycker jag.
Det handlar, alltså för mig så handlar det om den symbol som hijab, niqab och burka också utvisar. Det handlar inte bara om vilket plagg som, utan det har liksom en historisk grund.
Mm. Okej, vi fortsätter väl här en liten stund, va?
Ja.
Så då får vi säga att
okej, vi tar en låt nu, men vi släpper in publiken efter det.
Men om ni är såna ni fullständigt ger katten i världspolitik.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Mutta Hera Jumala med Eskur och Farhat. Jag vet inte hur det tar oss. Nu fick vi en publikfråga som vi haft sedan tidigare, anonym. Ni vill ju höja sjukersättningen. Hur har ni tänkt att genomföra det här när resten av Tidösamarbetet är emot? Kommer ni samarbeta med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i den här frågan? Om det blir aktuellt.
Alltså, så här. Självklart det är som så här att vi är ju ett individuellt parti inom Tidösamarbetet. Och vi är ett parti som står upp för att det ska ha en säker socialförsäkringssystem. Och får vi inte igenom den här frågan med tillsammans med de andra i Tidöpartierna, det kan mycket väl hända att man frågar om stöd från andra, men det är ju, återigen, detta är en riksdagspolitikfråga som inte vi som regional och kommunal kan svara på.
Ni säger i ert partiprogram att ni vill vara tydliga med att Sverigedemokraterna varken är ett vänster- eller högerparti i traditionell betydelse. Ni säger att ni sätter Sverige och Lunds kommun först och att ni alltid kommer att göra det. Varför vill ni då genomdriva en invandringspolitik som försämrar eller till och med i vissa fall omöjliggör möjligheterna för äldre att få den vård som de som väl förtjänar?
Lite förenklat kan man väl säga då så här. Generellt sett så ja, vi är inte ett parti som är definierar oss höger eller vänster, utan vi har lite av från alla partier som vi tycker har fungerat bra. Vi står upp för en politik som vi tror gör Sverige bättre och säkrare för alla. När det kommer till den här integrationspolitiken och migrationspolitiken som vi pratar om just nu, som frågan gällde, så är det ju som så här att vi har ju idag haft en fruktansvärt hög, under flera decennier hög migrations till Sverige. Och det innebär ju med andra ord att vi har många idag som lever i ett utanförskapsområde, som har dåliga ekonomiska förutsättningar och som även faktiskt själva uttrycker sig många gånger att de vill egentligen resa hem igen.
Men då, jag kan ta några exempel då, alltså dels att man ska ha lönegolv på typ 33 000 kronor, eller vilket är mer än vad de flesta undersköterskor tjänar, och att man vill skicka ut folk på grund av bristande vandel, och vandel kan ju vara samröre med, alltså att man har sysslat med droger eller prostitution eller haft samröre med någon gängkriminell, och att man helst och sen har Jimmy dessutom sagt att han helst inte skulle vilja lägga en krona på integration. Men innebär det att SFI och sånt som ändå ska vara obligatoriskt, att det ska bli avgiftsbelagt? Om man ska lägga någon krona på det?
Nej, jag tänkte bara flika in att jag tror att vi har väldigt många svenska medborgare som absolut kan hantera att vara undersköterskor och jobba inom äldre.
Men många vill ju inte det. Det är väl det som är problemet, att det har varit det här demografiska problemet, att det har varit svårt att matcha. Liksom. Det är någonting som alla partier måste förhålla sig till. Liksom.
Ja, absolut. Men jag tycker att om man går på bidrag och för att man inte hittar jobb och så, ibland kanske man får börja någonstans och ta ett jobb. Kanske inte det precis man önskar sig. Kanske inte det man helst vill jobba med, utan man får ju börja någonstans. Så jag tror absolut vi kan få in folk i vården.
Om vi höjer lönerna till exempel?
Det är ett exempel, och se till så att vi har en god arbetsmiljö, att vi höjer statusen på yrket undersköterska, för det är i många fall ett lite utskällt yrke skulle jag nu vilja säga, trots att det är ett väldigt viktigt och väldigt värdefullt yrke som jag som sjuksköterska, jag ska säga, hade aldrig klarat mig utan undersköterskorna vid min sida när jag har jobbat som sjuksköterska, så att vi behöver verkligen höja statusen för undersköterskorna.
Ja, och det får nog avsluta vår podd för idag, för klockan börjar gå långt och
ja.
Vi får tacka våra gäster. Emilia.
Tyvärr hade vi inte fick vi inte så mycket, vi hade hoppats på en fler publikfrågor, men vi tackar i alla fall våra gäster.
Emilia, Marlene och Daniel.
Ja, tack för att och så komma. Tackar vi oss själva. Per-Åke, jag, Ulf Kjellén och Roger. Och så tackar vi Per och Tina för tekniken. Och så återkommer vi med nästa utfrågning. Miljöpartiet redan på fredag. Så ta hand om er så länge, så återkommer, så ses vi alldeles strax igen.